hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Tillbaka med mig efter att ha varit på resande fot och sen åkte han på lite magsjuka har vi Fabian Jalkemo. Hur är läget denna fredag?
Jo, men det är bättre. Jag blir inte helt återställd, men skönt att vara tillbaka. Fan, det är lite abstinens över en vecka sedan man pratade fotboll, så det ska bli kul. Och det är bara som du sa innan jag åkte, det är bara lägga ner det jävla Italien när man blir sjuk när man kommer hem också. Så nu fullt fokus på öarna helt enkelt.
Ja, det fick vara sista resan dit och nästa resa får väl kanske bli då till Manchester och någon av alla spännande matcher som ska spelas här mot slutet av säsongen. Du, vi sätter oss här fredag förmiddag och spelar in, och precis innan vi trycker på rec så kommer den kanske inte allt för överraskande nyheten att på St. Patrick's Day så får Patrick Vieira sparken från Crystal Palace. Och alltså, jag har inte sett så mycket rykten kring det, men det kanske är jag som inte har den typen av flöde. Men när liksom nyheten blir officiell här så är det ju inte att man blir särskilt förvånad, eller vad säger du?
Det har gått lite, jag ska säga, jag läste på The Athletic igår, tror jag att det var, att man skulle diskutera hans framtid på ett möte efter helgen. Så det kom ju liksom verkligen oväntat att det small till idag innan omgången. Och det har ju på något sätt kommit lite i skymundan att Palace har varit så jävla dåliga. Man har alltså inte vunnit i Premier League under 2023. Och det har nog med att göra att man har legat där bakom Aston Villa på 12:e plats. Det har varit verkligen ett glapp mellan Aston Villa på 11:e till Palace på 12:e eller 13:e eller vad det är hela tiden. Och trots att man inte har vunnit, man har tagit sina kryss, man har behållit sin tabellplacering, man har sett att det är liksom 6-7 platser ner till botten. Men nu när man kollar på den här resultatraden så det är en deppig jävla historia. Och nej, som du säger, det är inte, när man zoomar ut från det så är det inte förvånande överhuvudtaget.
Nej, alltså det är så här, när man tittar på den där tabellen så har man ju haft typ Crystal Palace på 11-12 plats. Ja, men det känns som att de har varit där hela säsongen. Men faktum är ju att det är ju otroligt tätt där nere. Och det är bara 5 poäng ner till sista platsen. Och nu tror jag Crystal Palace känner, med tanke på den senaste tidens resultat, men också spel. Jag tror att det var Tutu Balotto som tog upp det, att nu sköt de visserligen några skott här i matchen mot Brighton på mål. Men dessförinnan så hade det gått flera omgångar innan dess att Crystal Palace ens hade ett skott på mål. De har inte gjort mål på 4 matcher är det. Och det är klart att det går ju att titta på den där truppen och konstatera att Patrick Vieira har ju inte det bästa materialet. Jag tycker att det finns en styrka i defensiven. Man har ett bra mittbackspar och man har en bra målvakt. Men tittar man i offensiva led så måste ju Crystal Palace börja pricka rätt med sina värvningar. Att Wilfried Zaha ska vara den enda att förlita sig till offensivt sett, det funkar ju inte i längden. I synnerhet när jag tycker att många klubbar gör väldigt mycket rätt saker. Så att, men ändå så går det inte att komma ifrån att läget är krisartat. De är i allra högsta grad indragna. Det är ju väl ett av de lagen som har absolut sämst form. Och med tanke på att många lag har agerat och sparkat tränare, värvat spelare, ja, men då måste ju ledningen faktiskt agera här och nu. Och det är väl rätt bra timing ändå, tycker jag. Blir väl någon form av interimlösning, kan jag tänka mig, i matchen mot Arsenal här på söndag. Den matchen blir ju såklart tuff oavsett. Men sen så är det ett landslagsuppehåll som väntar. Jag kan inte tänka mig, ja, Guehi sticker väl iväg med England då, mittbacken, men annars så har man väl en trupp som inte ska iväg på särskilt många landslagsuppdrag, och då får den nya tränaren, eller hur man tänker, vissa ger ju interim, alltså den assisterande tränaren, chansen, eller så plockar Crystal Palace in någon här nu och så får han jobba med laget och bara hoppas att de får träff här nu. Jag har kollat lite på Crystal Palace schema och det är faktiskt ganska bra. Det är som sagt Arsenal här nu till helgen. Men sen efter uppehållet, håll i det här nu då. Då är det alltså Leicester på hemmaplan, Leeds på bortaplan, Southampton på bortaplan, Everton på hemmaplan, Wolves på bortaplan, Crystal Palace, West Ham på hemmaplan. Alltså det är ju samtliga bottenkonkurrenter som man möter i 5 raka matcher här. Så att jag tycker det är helt rätt av Palace ledning att agera här, försöka väcka liv i laget och förhoppningsvis fixa det här.
Det där är helt sjukt. Alltså efter uppehållet har man alltså bara Tottenham kvar av de på pappret starka lagen. Och Nej, jävlar vilket...
Det är ett ruskigt schema. Därefter, precis.
Man ser ju bra schema, men samtidigt läskigt schema. För det är ju de här lagen man slåss mot. Så går det åt helvete, så går det åt helvete rejält. Tidigare har man uppenbarligt de här matcherna man förlorat. Nu har vi varit mycket mot topplagen. Och det är därför det inte har påverkat ligaplaceringen så mycket. Men här kan det ju smälla rejält i tabellen om man börjar förlora de här matcherna.
Ja, och då tror jag att det är bra att man inte går och alltså jag kan tänka mig att när resultaten går emot så pass länge, då är det ju många som inte är nöjda med tränaren. Så funkar det i alla klubbar. Och då tror jag att det är bra att få in en ny röst. Och förhoppningsvis så kan man liksom börja sätta igång lite rykten när det gäller Zaha. Det bästa Crystal Palace kan göra nu, det är att gå ut och sprida rykten i media om att storklubbar jagar Wilfred Zaha. För då kommer det gå undan där uppe. Håll med mig då, om man tittar till truppen. När ska Crystal Palace lyckas med en offensiv värvning? Alltså det är lite bra värvning. Alltså bra, det är lite spännande spelare i form av Olise. Du har Esse. Du har, vad har vi mer i offensiv väg egentligen? Eduard. Alltså de blandar och ger, men Crystal Palace måste ju få till en fullträff på de här offensiva positionerna bredvid Zaha för att det här ska kunna lyfta i offensiv väg, känner jag.
Men känns inte, alltså jag vet inte om en haltande jämförelse, men känns inte hela Palace-bygget just nu och det ser ut den här säsongen lite som Southampton? Man har liksom, man har varit ett stabilt lag, man har gått i så här cykler där det har varit bra vissa delar av säsongen, sen har man kommit in i dåliga perioder ibland, har man så här, ska de blanda sig i bottenstriden? Nej, de var lite för bra. Sen kollar man på det här laget, det är, hur många spelare sticker ut, som du säger, alltså det är ganska deppigt. Bygga spelare förutom det här bra mittbacksparet man har. Habila Premier League-spelare som har varit där ett tag, men kollar man på materialet så är det ganska trött, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag känner också att det är någonstans där de befinner sig som de ska vara. Alltså så här, en 12:e plats, slutar de där så är det ju en helt klart godkänd säsong. Men det är just den här oroväckande trenden då som får ledningen att agera. Och det är ju tråkigt med de här hjältarna som inte riktigt får träff i sin tränarkarriär. Vi har ju Lampard, vi har Steven Gerrard som visserligen gjorde bra i Rangers, men det var ingen kul session i Aston Villa. Vi har Thierry Henry som gör ju sig bäst i studiosammanhang just nu. Han har ju testat lyckan i olika klubbar och inte riktigt lyckats. Så det, alla kan inte bli Arteta och Pep Guardiola, utan det är några som inte når hela vägen. Så får vi se, såklart. Alltså Vira, återigen, det är tidigt i hans tränarkarriär och gjorde det väl, som jag förstått det, ganska okej borta i USA. Men han får helt enkelt börja om här nu och så får vi se vad hans nästa steg blir. Jag såg ju matchen här mot Brighton i onsdags. Det kanske är att man är Fantasy Premier League-skadad, men jag hade den på huvudskärmen och så hade jag Liverpool på sidoskärmen. Men det var ju ett Pärla som klev ut och var lite piggare inledningsvis. Men sen är det ju ett Brighton som tar över fullständigt och vinner ju rättvis och borde gjort det med fler mål. Så att den matchen var väl det som fick bägaren att rinna över för Palace ledning. Och ny tränare till helgen alltså, eller interimlösning då, som får styra laget. Du, vi kan väl ta lite mer Premier League-fotboll längre fram. Men vi kan väl börja med lite vad som har hänt i nyhetsväg då. Och det är ju att England har släppt sin kvaltrupp inför EM-kvalet här som drar igång nästa vecka. Och det är ju två riktigt tuffa matcher här som väntar för England tämligen omedelbart. Premiären borta i Italien, så väntar alltså just Italien. Det är ju tuffast tänkbara, en repris på EM-finalen 2021. Och det är klart att England är ju, det är två lag som kommer att gå vidare till EM nästa sommar i Tyskland. Och det är klart att England och Italien är favoriter till det, men det är ju viktigt att få en bra start. Truppen släpptes igår och som vanligt är det ju väldigt mycket åsikter kring den. Vad känner du spontan tanke kring truppen från Southgate?
Alltså på något sätt kan jag väl uppskatta att han inte blir, alltså om på något sätt populistisk har blivit synonym med Erik Hamrén i svensk media och i motsatsen har blivit Jan Andersson, att Southgate går all in klassisk Jan Andersson, att han tycker inte Trent ska vara med, då tar han inte ut Trent. Och jag kan väl på något sätt, nu har Southgate på något sätt fått lite spelrum efter ett VM där jag tycker att det såg bättre ut, att han inte tar ut Trent. Jag kan köpa det, speciellt efter Trents säsong, att han inte tar ut Sterling som har varit en tidigare favorit kan jag verkligen uppskatta, för han ska inte vara med sett i prestationer. Och det som sticker ut mer är väl Ben White efter att han åkte hem under VM. Man är ju väldigt nyfiken vad som har hänt där, för han gör en väldigt bra säsong. Sen dock rent krasst, han är högerback i Arsenal, och som högerback platsar han inte i truppen. Eller platsar, det går väl att argumentera för, men det är en extremt tight konkurrens där man har tre världsklass högerbackar. Så det är kul att Tony kommer med trots anklagelserna som finns mot honom och att han varit petad från VM-truppen.
Jag tycker det är helt rätt att Tony är med verkligen. Alltså det är jättetydligt för mig. Nu har ju Watkins varit bra här mot slutet, men Tony är faktiskt en nivå upp. Och jag följer inte Tammy Abraham fullt ut i Roma, men han har väl inte en lika bra säsong, och typ på någon ögonskada där också. Så att det känns rätt. Och Calvert-Lewin, han är helt borta i diskussionen. Så att det känns rätt med Tony. Gällande Trent, så alltså, om Southgate knappt tog med honom när han var het, då finns ju absolut inga skäl för honom att ta ut honom i den här truppen. Jag ser inte ens några Liverpool-supportrar som reagerar på det här. Han ska ju inte vara med. Han har ju tre högerbackar som är bättre än honom just nu i form av Reece James, Trippier och vem har vi mer som högerback? Kyle Walker såklart. Så att det är givet för mig. Och Ben White går ju att använda där också. Ben White
nästan,
däremot.
Nästan Fambisaka också, va? Nästan.
Nej, nu får du lugna dig. Nej, där går i alla fall min gräns, och det borde din också göra. Men du, Ben White måste vi ju prata om. Det hände ju någonting under mästerskapet här, och det har väl inte kommit upp till ytan, va? Vad som skedde när han blev hemskickad.
Nej, det har inte varit någonting. Det var ju bara några så här kryptiska kommentarer från Ben White när han kom hem till Arsenal, att här känner han sig älskad och sådana saker. Så det var ju verkligen som att något hade hänt. Men jag vet inte, om någon Arsenal-supporter har koll på det så skriv gärna, för jag har faktiskt inte hört någonting. En annan sak som sticker ut, just det, mittbackspositionen, att Tomori, som gör det jävligt bra i Milan, nollar Spurs över två matcher, att en spelare som Guehi, som liksom spelar Crystal Palace, går före. Och kan väl tycka att det blir lite parodiskt hur mycket, alltså vi tyckare kritiseras ju av folk utanför öarna, att man är en pelrunkare och bara kollar på öarna, men det samma gäller ju experter och tränare. För en spelare som Tomori, den åldern han är, och så bra som han har gjort i Milan nu i två säsonger, ska ju vara med i en engelsk landslagsgrupp. Så enkelt är det, och speciellt när du har Guehi. Jag vet inte om Harry Maguire fortsätter vara med trots att ni gör det bra i engelska landslaget. Det är ingen framtidstro överhuvudtaget på de uttagningarna. Jag köper faktiskt inte den överhuvudtaget.
Nej, det är ganska många mittbackar i den där truppen som jag känner osäkerhet kring. Guehi, absolut, det finns ju talang där och så, men jag vet inte om han har gjort en tillräckligt bra säsong för att han ska vara med i den här truppen.
Eric Dyer som är ännu tydligare exempel.
Ja, Harry Maguire, alltså det finns ju, den enda som känns helt given där är ju John Stones. Han är ju Englands bästa mittback, men bredvid honom så är det öppet. Alltså återigen, så ska de spela fyrback eller treback? Alltså spelar man treback tycker jag att både Kyle Walker och Ben White är väldigt bra ute till höger. Men i en tvåback så tycker jag att John Stones och sen en öppen plats bredvid honom känns verkligen rimlig för Tomori att ta. Så det är ju lite konstigt att han inte är med där, men vi kan Southgate vid det här laget. Han gillar sina gubbar. Annars känner jag, alltså om man tittar till truppen i sin helhet, offensiven tycker jag är klockren den här gången. Jag har inga synpunkter på den. Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Saka och Ivan Toney. Sterling,
formstarka spelare alltså.
Ja, verkligen formstarka spelare. Det måste sägas. Det här är det tuff. Harry Kane helt given. Rashford går ju inte att peta just nu. Det måste ju vara just nu. Det är ju Phil Foden hamnar lite i kläm här kanske. Men Jack Grealish gör det ju bra också.
Tänk om jag kör och spelar Bellingham och Declan Rice på ett sittande och spela Foden framför Saka, höger, Rashford vänster.
Bam. Definitivt. Hemma mot Ukraina där på måndag eller tisdag. Italien borta så kan man ju säkra upp.
Där blir Calvin Phillips och Henderson i alla fall rullar. Mm.
Men däremot känner jag lite oro kring Englands framtid på det centrala mittfältet. Alltså Declan Rice, Jude Bellingham, jättebra. Starta dem, där har vi framtid. Men bakom så känns det lite tunt. Calvin Phillips, varför är han med här? Ja, Southgate gillar honom sedan tidigare, men det har ju varit en misslyckad övergång till City. Jag tror att han kommer lämna i sommar. Jag ser liksom inte, även fast han har haft skador i år. vad talar för att han slår sig in i det här laget och vad talar för att City vill använda sig av honom? Jordan Henderson är ju ifrågasatt i Liverpool. Han borde vara ifrågasatt varför han är med här. Samtidigt känner jag också så här, om man tittar runt, vilka ska ta plats då? Vilka ska kliva in i den här truppen? Men det är inga spelare som jag vill se i någon startelva. Conor Gallagher är ju lite mer offensivt lagd, men där tycker man väl kanske att, ja, han skulle ju kunna spela här på ett centralt mittfält om man vill ha lite mer defensiv touch mot Italien. För ja, det borde, kan ju, vi har ju även Maddison där också som är bra. Mason Mount då, förstår du varför han är med?
Nej, alltså det är väl att han har varit bra i landslaget tidigare. Det är en Southgate-favorit. Ja. Och han vill väl komma ur det där. Sen om han kommer lämna, fan, det börjar bli mer och mer frågetecken om hans framtid. Vad som kommer ske. Vad som kommer ske. Chelseas utrensning i sommar. Mount som det börjar snackas Liverpool framförallt. Men även Manchester United. Det blir väldigt spännande att se. För det finns ju en spelare där inne. Och det är fan deppigt att se mig som Mount spela fotboll. Hela liksom hans aura runt sig just nu. Jag gillar ju honom som spelare. Så jag tycker det är väldigt tråkigt. Men på något sätt tycker jag väl ändå att det är rätt att han med den åldern. Den så köper jag väl ändå att han är med i en landslagsgrupp när exempelvis Conor Gallagher som inte är speciellt mycket bättre och som du säger Jordan Henderson och Calvin Phillips med. Det är ändå väldigt många på det där centrala mittfältet som inte är formstarka eller egentligen spelar fotboll, för det är väl alltså Henderson är ju inte tokgiven i Liverpool, Calvin Phillips spelar inte en sekund, Mason Mount har inte spelat alls mycket senaste tiden i Chelsea och Conor Gallagher, nej, spelar till och från i Chelsea, så det är ändå på något sätt säger vi att offensiven är toppklass, så är det där mittfältet ganska smalt som du säger, även om det finns en nivå i Bellingham och Rice framförallt.
Ja, det liksom, hela laget känns lite ojämnt. Vissa platser finns det, ja, men där känner man att det inte finns någon, alltså det finns konkurrens, men det finns inga spelare som är heta, medan titta på offensiven, där är ju liksom alla är glödheta, man skulle vilja slänga in alla på från start, och det funkar ju inte. Och sen vänsterbacksplatsen, den alltså nu är ju Luke Shaw tror jag kommer starta där, för det är ju en Southgate-favorit och han gör det bra, men du har ju även Ben Chilwell som äntligen är frisk och har äntligen börjat komma igång borta i Chelsea. Det finns en otrolig höjd där, framförallt offensivt. Och sen då högerbacksplatsen också som är den känns väl hyfsat öppen. Det beror på lite hur man vill formera laget. Kyle Walker vet vi har sina styrkor i defensiven, Reece James har sina i offensiven, så det beror väl på lite vilket motstånd som väntar och hur det formerar sig. Sen den eviga frågan då, det är ju de tre målvakterna som togs ut till VM, och det är väl någonstans rätt, men det är den stora diskussionen är väl vem som ska stå.
Ja, men nu måste
det kanske inte är någon diskussion.
Alltså för mig, alltså Pickford, jag hatar honom. men alltså jag, Nick Pope är en otrolig jävla shotstopper. Vad fan säger man på svenska? Skottstopper, låter vidrigt. Shotstopper.
Ja. Han är bra på ett skott.
Ja, han är bra på att rädda skott, och det är det man ska göra som målvakt. Nej, men jag tycker alltså som modern framtidstro allting, jag tycker att nu är det dags, ge Aaron Ramsey chansen. Han är en ledare på plan, han är bra med fötterna, han är bra på att rädda bollar, förutom att han uppenbarligen är usel på att rädda straffar, fick jag det sagt också. Men jag tycker verkligen att det är dags att ge Aaron Ramsey chansen. Det är inte omöjligt att Jordan Pickford spelar i Championship nästa år, så det är dags nu.
Ja, tycker också att det är liksom fräscht, för det måste väl, även om Southgate kanske bara har ett mästerskap kvar, så är det väl, där har man ett perfekt läge att göra ett litet generationsskifte, och England kommer inte försämras av att skicka in Ramsdale för Pickford, snarare tvärtom. Han är ju dessutom 4 år yngre, så ja, jag håller verkligen med dig där. Låt Ramsdale få chansen här nu mot Italien, och så får vi se då hur det går för England, men att de tar sig till Tyskland, det förväntar jag mig, även då om Ukraina är bra. Sen är det ju svårt att veta status där. Jag såg ju att Shakhtar torskade mot Feyenoord igår med 7-0.
Nästan lite respektlöst av Feyenoord, va?
Ja, man kan tycka det. Borde hållit igen, men det får ju en och såklart fundera kring hur det funkar med fotbollen där borta, även om det finns betydligt större problem än så. Du, vi släpper EM-kvalet och så kan vi väl prata europeisk fotboll, för det har ju spelat sådan här i veckan, och vi börjar med den fina turneringen Champions League, där det blev på nytt då, proppen ur för Erling Braut Haaland och Manchester City som vinner då mot Leipzig med 7-0. Vi tyckte det var kul att returen levde efter 1-1 borta i Tyskland. Men det här var
så,
ju
så att inte, en... Så att inte Oliver sa att han hade dåliga känslor kring den här matchen.
Och jag frågade hur orolig han var för Kevin De Bruyne och hans form. Och vi pratade lite som många har lyft fram här nu under våren, att Haaland är inte lika bra som i höstas, och använder man honom fel och så vidare. Det här var ju svar på tal. 5 mål från norrmannen. Och ja, det är ju helt löjligt faktiskt.
Alltså jag kände när man satt och såg den här matchen och bara såg att liksom hattrick i första halvlek och bara fortsätter ösa på, och att man har varit på något sätt respektlös mot Haaland. Att vi ens har, ja men när man hör folk prata, folk börjar prata om vem står årets spelare mot, står de mot Ödegård, är det Saka som ska vinna det? Årets värvning, är det Casemiro, är det en Palinja i Fulham? Alltså Haaland, där vi får se, alltså man borde bara luta sig tillbaka och kolla vad han gör. Alltså de rekorden han slår och alla mål han gör, det är helt sanslöst. Alltså jag vill fan be om ursäkt till Haaland att jag ens har nämnt någon annan spelare i samma mening som årets värvning. Och framför allt, årets värvning kan man ändå så här lite, vem som gör laget bättre. Och det går ju att argumentera att man är sämre. Men gällande årets spelare, där är han ju överlägsen. Alltså även om Arsenal vinner ligan, Haaland är den bästa spelaren. Alltså han kommer slå varenda målrekord som finns i engelsk fotboll i modern tid. Och det, alltså Martin Ødegaard gör en jättebra säsong, Bakayo Saka gör en jättebra säsong, men det är inte i närheten av samma nivå på där vi får beskåda den här jävla, ja men, roboten till människa just nu.
Nej, men det är häftigt att han ändå slår förväntningarna. När vi, om vi tar oss tillbaka till sommaren då, och den här värmningen blir kvar, då, det var ju verkligen den perfekta övergången på så sätt att vi pratade om ett City, att de har det mesta på plats, men att de har saknat en nya sen Kun Agüero. Dels blev, ja men han blev ju sämre mot slutet, och sen har också lämnat, och så har man inte riktigt kunnat fylla den. Och då tar man kanske den bästa avslutaren in i det bästa laget. Och då var ju också argumentationen för, vilket jag tycker är typ lika sensationellt nästan som alla de här målen, det är ju att han har hållit sig skadefri. För vi visste ju att Haaland hade mycket problem med olika typer av muskelskador. Och Pep tog det på största allvar. Han uttryckte sig som så att vi kommer nog inte kunna spela honom var tredje, var fjärde dag. Det spelas väldigt många matcher här i England. Och vi måste ha respekt för att kroppen kanske inte står pall. Men det är ju, han har ju knappt missat någon match. Det är väl någon match han har vilat. Men i övrigt så har han ju nästan spelat allting. Och det är sällan han plockas av i tid. Även om han då gör det i den här matchen, vilket vi kan komma till. Det var ju nästan, ja, han förstörde festen där, Pep. Men det är ju otroligt att han har hållit hela säsongen. Och då blir det ju så här många mål. Han har ju liksom, ja, han är ju snabbaste spelaren då att göra 30 mål i Champions League. Och nu är han väl uppe i, vad blev det? Är han uppe i 33 nu eller? Hur många blev det till slut?
Jag såg faktiskt inte det, jag såg bara rekordet.
Ja, nej men det är ju, och han är ju den liksom mesta målskytten genom tiderna i City, och då har faktiskt spelat några bra målskyttar där. Så det är fascinerande med Haaland. Och det som var kul att se här då, det var ju också att De Bruyne var tillbaka och gjorde en riktigt, riktigt bra match. Det betyder väldigt mycket för City. Och då vet vi att Haaland automatiskt är bra. Sen tycker jag också, jag vet inte om du ser det i första halvlek här, för det är ju lite vad Henri har varit inne på, många experter tycker liksom att man ska nyttja Haalands egenskaper än mer genom att våga slå den där avgörande bollen i ett tidigare läge än att bara rulla runt och vänta på det perfekta läget och sätta honom i spel. Nathan Ake skickar ju en boll i första halvlek i djupet, förbi backlinjen, och där är han ju, han gör inte mål på den chansen, men det är ju helt overkligt. Han startar ju liksom några meter bakom mittbacken, men tar sig på något sjukt sätt förbi med sin styrka och kraft, och kommer, trots att han kommer ganska nära målet, till avslut, men det blir en bra räddning. Så att det går ju att jobba mer och använda honom mer, och jag såg intervjun med honom med Henri idag, som han är absolut inte kritiserat honom, och det har inte vi heller gjort. Det är väl bara att det är så här, det går sjukt nog att använda honom ännu bättre.
Ännu mer.
Ja, det går ju att maximera det ännu mer, och det vill ju City också lära sig såklart. Men då är han ju väldigt, jag tycker han är väldigt karismatisk och öppen på ett bra sätt i den här intervjun, och han berättar att jag behöver, ja, som alla säger, ofta spelare säger, att jag behöver bli bättre på alla plan. Jag kan bli bättre på allt. Men framförallt göra mina medspelare bättre. Bli bättre i längsspelet. Jag vill sätta mina medspelare i bättre lägen. För det är väl det han, om man jämför honom med Zlatan, som också var en stor, stark anfallare som slog igenom i något år senare vad Haaland nu gör. Eller nu, det är inte så att Haaland slår igenom nu. Men ni förstår vad jag menar. Då var ju han väldigt bra i targetspelet och gjorde ju alltid sin omgivning bättre. Och det vill ju även Haaland bli bättre på. Så att han vill inte bara göra massa mål, utan han vill även se till att sina offensiva lekarmater där uppe får hamna i lägen. Så det är häftigt att han är så närvarande och medveten om och är så... Han har såna ambitioner.
Men visst glömmer man hans ålder? Alltså det jämför med Zlatan. Ja. Kolla vad Zlatan. Zlatan var en liten jävla pojkspoling Ajax som sprang omkring och gjorde liksom elastik och finter och inte och liksom blev utskälld av lagkompisarna för att han dribblade hela tiden när han var i den åldern. Eller han kanske hade gått till Juventus, jag vet inte exakt. Men du fattar vad jag menar. Alltså Håland är så extremt mycket mer mogen i alla delar än vad Zlatan var vid den åldern. Det är där man lätt glömmer när man gör de här jämförelserna. För Håland är ett sånt fysiskt monster. Medan Zlatan växte upp till ett fysiskt monster i sin karriär.
Ja, nej, det är coolt. Och 7-0 då till City som tar sig vidare. Får vi se. Det ska ju lottas här senare i eftermiddag. Något mer om matchen då. Det var ju lite märkliga domslut, det måste vi väl ändå nämna. Orkar inte prata för mycket om VAR, men ska vi börja plocka sådana där straffar, då går det ju inte.
Nej, alltså på något sätt, alltså jag vet inte vad, dels var den där straffen och sen Ederssons överfall. Alltså det är inte första gången jag gör liknande saker. Och även om det inte är några dobbar i det där. Alltså det där, jag tycker att det är så jävla fult. Alltså den där kraften, jag tycker att det där är ett rött kort för att det är så jävla vårdslöst. Men sen regelboken här, nu kommer jag absolut låta färgat för jag är irriterad för det som hände i söndags. Men alltså så fort en liten dobb uppe, då ska det vara rött kort direkt. Men sånt där är inte överfall så länge det är med en annan kroppsdel, då är det på något sätt okej. Jag tycker att det är en farlig väg att gå. Just det här med hur man ska ta bedömningar i slow motion och med stillbilder konstant hela tiden, plus att det är olika bedömningar på hans regler i Premier League, det är olika bedömningar i Europa, i Champions League, det är olika bedömningar i olika ligor. Jag tycker att alla vet att både du och jag hatar VAR, men det blir ännu mer tröttsamt. Samma sak efter att gå Djurgårdens match, samma sak där. Det är parodi på parodi, det är fan inte kul alltså.
Nej, jag tycker verkligen att du har poäng där. Jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker att Casemiros, att det är rött kort, för dobbarna ska inte upp där. Men du har helt rätt att det finns ju andra typer av överfall, och det här är ett överfall som anfallare, att det ska komma en målvakt där från ingenstans. Alltså, visst. Nej. Att man har koll på sin omgivning, man har en mittback där, man har en ytterback där, och så kommer en målvakt och kör över den. Varför ska han ha en frizon där ute? Snarare tvärtom, att målvakten ska ju straffas hårdare om han är utanför sitt straffområde, kan jag tycka. Men och då, man väljer inte ens att kolla på det, utan det slutar med att Timo Werner då får ett gult kort. Så att där, ja, City vinner ju den här matchen. Nej, får de rött då blir det såklart att det blir något helt annat. Men det är
just hastigheten på Ederson. Ja, men för jag ska bara snabbt ta det. Ja, det var ju dagens mest väntade att Fjäll absolut inte skulle tycka att det var rött kort på Casemiro för övrigt.
Ja, det är klart.
Men gällande den situationen, jag köper att det är rött kort. Alltså det är en vårdslös tackling, det är med dobbarna. Han tar bollen först, sen kliver in med dobbarna på smalbenet. Sen är det här med, som David är inne på, det var en situation i Leicester-Chelsea när de tar Havertz bakifrån som är snarlik. Den kollar de inte. Den tar de inte rött kort på. Sen är det en som Lavia gör på en Brentford-spelare som de inte heller tar rött kort på. Det är det som blir frustrerande som tv-supporter, när olika domare gör olika bedömningar på snarlika situationer. Och sen så tycker jag verkligen att man måste sluta, när domare går ut till och kollar på VAR-skärmen, man måste sluta spela stillbilder och spela i slow motion. Alltså det blir mer aggressivt, det blir farligare när man tar stillbilder och slow motion. Fotboll spelas inte slow motion. Kolla på situationen, hur den ser ut live. Då får man en bättre uppfattning hur den egentligen är. Det är väl egentligen där jag känner. Sen är det klart att jag känner mig frustrerad när det drabbar min klubb. Men så är det som supporter. Men just det tycker jag är jävligt farligt med VAR. Att hålla på och liksom spola tillbaka i slow motion, fram och tillbaka. Det ser så jävla mycket värre ut hela tiden. Och det är som att man vill straffa snarare än att fria. Det gillar jag inte.
Sen tycker jag att VAR, det ska ju liksom verkligen bara användas när det är något helt galet. Alltså, om domaren har gjort sin bedömning utifrån vad han har sett, då ska det gå. Om man inte har missat något för att man har haft dålig sikt eller det dyker upp något som man verkligen inte såg i första läget. Ja, den där tröttsamma diskussionen släpper vi och kommer tillbaka säkert i nästa avsnitt. Men du, på onsdagen fortsatte Champions League-kvällen för de engelska lagen. Och det var väl en av de absolut mest lama... en lamaste match man någonsin sett, höll jag på att säga. Men Liverpool åker till Bernabeu med hopplösa förutsättningar. Samtidigt så vet vi att det där laget har ju stått för magiska kvällar tidigare, men det kanske är främst på Anfield. Men precis som säsongen 18, 21, 22 så åker Liverpool ut mot Real Madrid. Och man kände sig lite rånad på en spännande retur här. För det hade ju... om det blev lite för stora siffror på Anfield helt enkelt. För det var väl ingen som trodde på det här.
Alltså man fick ju på något sätt upp hoppet. Om jag får uttrycka att jag får upp hoppet. Nu gör jag det. Neutral. Glöm aldrig att jag är neutral.
Nej, precis.
Nej. Nej, men man fick väl ändå upp... Jag ska alltså säga
igen.
Att jag fick upp hoppet. Jag ska alltså sitta och säga att jag fick upp hoppet efter att Liverpool vann med 7-0 mot United. Ja, mm. Ja, det har vi kommit. Man fick ändå lite upp hoppet att de skulle ha en chans efter 7-0. Att liksom möjligt, från att det var 100% kört till att liksom, ja, men man åker dit med en tro. Alltså kan man göra 7 på United, kan man göra 3 på Real Madrid. Men det var ju det som var ganska, ganska deppigt här. För man kände ju redan efter 5-6-7 minuter att nej, det här kommer inte gå. Real Madrid är för bra och Liverpool har inte. Och det är något med Real Madrids jävla spel och lag och aura som inte passar Liverpool. Du nämnde det. 4 av de 6 senaste gångerna har man åkt ut mot Real Madrid i Champions League. Och det är ju häpnadsväckande.
Ja, det är... och sen är det så här, Real Madrid är ju Europas bästa lag, sett i historiken. Och jag tycker så här att när man jämför de där mittfälten så blir det väldigt tydligt att Real är bättre på varje mittfältsposition. Och över 2 matcher är oftast det som vinner matcher. Och Real höjer sig i den där typen av matcher. Så det har blivit lite av ett bogeyteam. Men det är väl inget att skämmas över att det är just Real Madrid som är ens bogeyteam. Liverpool utslagna får ju då helt enkelt fokusera på ligan framåt då och försöka jaga ifatt den där fjärdeplatsen som kommer att bli väldigt spännande. Men tuffa och tunga nyheter då, den som har imponerat mest på det där mittfältet det senaste halvåret, det är ju den unge mittfältaren Bajsetic som nu är out för resten av säsongen, skadad.
Ja, ett slag. Jag vet, har du sett någon status på Thiago? Det kommer ju ett passande landslagsuppehåll nu, där man kan få Diaz tillbaka exempelvis. Men känslan är det där mittfältet, om Thiago är borta längre, Bajsetic out för säsongen och ja, Fabinho har kommit igång lite. Men då är det Elliot, Henderson och Fabinho som är där ordinarie mittfältet med inte mycket bredd där bakom. Har du hört något med Thiago eller?
Alltså, det Klopp sa senast här är att Luis Diaz, han ska ju... ja, men han kan nog vara tillbaka efter uppehållet. Thiago, han är igång och tränar, men de får se utvecklingen här. Så att honom tror jag man hoppas på absolut att han ska vara med och bidra mot slutet av säsongen. Sen om han är tillbaka efter EM-kvalet, det verkar inte vara helt klart. Det är såklart problematiskt här med fortsatt många skador. Och för Liverpool då, som har en... ålderstigen trupp och liksom att Milner ska starta den här matchen, redan där kände jag att det här ska ju inte gå i matchen mot Real Madrid, och det är ju en utrensning som väntar i sommar.
Ja, men en rejäl sådan. Det är ändå mycket frågetecken, eller inte frågetecken, alltså så här, man kan se det som en spännande framtid, men det är jävligt viktigt tror jag att man slutar topp 4 för att kunna, just när man ska göra den här rensningen i truppen, vilka ska bort? Vi pratade om det tidigare, Milner ska bort, Henderson ska väl långsamt slussas ut till att i alla fall inte
han kan ju bli ordinarie. Nya Milner kan man känna. Det
exakt,
får väl,
exakt.
Men det ska ju inte bli, han får inte starta för många matcher. Det måste vara som så att man hittar en roll där han får sparsamt med speltid.
Nej, exakt. Matip eller Joe Gomez ska bort och ta in en ny mittback där. Chamberlain ska bort all världens väg. Och sen så ska man liksom göra om framförallt på det här mittfältet och få in liksom 2 i grund och botten startande spelare. Carvalho ska väl lånas ut, man ska in en mittback till och kanske lite mer bredd på ytterbacksplatserna. Och det här, gör man det här, det är en oviss ägande situation där FSG först gick ut och sa att man skulle sälja för att nu har deklarerat att man bara söker. Man vill vara kvar som majoritetsägare och söka in investerare, medans United, ja men gasar. Qatari-budet hade möten på Carrington igår och idag är det Sir Jim Ratcliffe som ska träffa dem för att gå vidare i processen. Medan Liverpool är mer frågetecken kring, och sen samma sak, värmningarna kring Bellingham, Caicedo ryktas ännu mer. Vad händer där när man inte riktigt, FSG vet vi inte, satsar sina egna pengar. Man vill satsa de, ja men, net spending som de har gjort så jävla framgångsrik. Och nu när de andra klubbarna börjar göra det bättre så, ja, det är en spännande sommar för Liverpool. Jag tror att den här Champions League-platsen är jävligt, jävligt, jävligt viktig. För man vill gå på Bellingham där man kommer få konkurrens och, ja nej, jag tror inte man tar någon om man slutar utanför topp 4.
Nej, det kan verkligen vara så, för då känner han osäkerhet kring vad Liverpool kommer stå de kommande åren. Och även om han, alltså jag tror att, som sagt, tar de sig Champions League, det verkar ju som att Bellingham har känslor för klubben och spelarna som spelar i den med alla vänskapsband som man har byggt upp i landslaget. Men missar man Champions League och det är osäkerhet kring ägarfråga och spelartrupp, då kanske Bellingham tar det enkla steget över till Real Madrid istället. Men vid Champions League, jag tycker ju det behövs två mittfältare som går rätt in i laget, alltså som startar. Och jag tycker att Jude Bellingham är en. Och sen håller jag fast att Alexis McAllister är en annan perfekt ersättare till, ja, till Jordan Henderson. Kan spela högt, kan spela lågt. Han hanterar alla roller, kan vara poängspelare. Och verkar vara en otroligt bra karaktär. Och ja, kan den engelska fotbollen. Kanske man spyr på den typen av klyscha. men det är enklare när man har varit och verkat i Premier League såklart.
Det gör mig faktiskt, alltså det är en på tal där jag sa förut med att men hur engelska journalister och tränare och allting bara kollar på engelska öarna. Man spyr ju på en sån kommentar när man läser den. Nej, men en respekterad engelsk journalist skriver så här om att United måste gå på Harry Kane för han är bevisad typ i Premier League, medan Osimhen är oprövad på den högsta nivån. Han liksom gör, får man säga horhus? Ja, det får man fan göra. Han gör horhus med Serie A och liksom gör i Champions League också. Sen oprövad, alltså se Osimhen spela, han helt överlägsen. Ja. Då bara, nej men han är inte beprövad i Premier League, alltså det måste få ett stopp det där.
Ja, det gäller väl hans polare där också, Kvaradona.
Fan vad bra han var.
Ja, alltså, du var ju där och kollade.
Men shit.
Jag tror Klopp inte ens pallar se Napoli. För att, är det någon spelare han får välja i världen att ta in, så tror jag att det är, förutom Bellingham då kanske. Men då tror jag att det är Kvaratskhelia. Som ju, han är så kloppig av sig så att det är ett skämt.
Ja, verkligen. Alltså den där rivigheten, styrkan. Ja. Press, shit.
Vem vill inte ha honom såklart. Men det är klart att när han har verkligen de egenskaperna som Klopp skulle vilja åt i ett anfall. Men mittfältsfrågan, alltså offensiv kraft, det är väl positivt då? Där behöver man egentligen inte förstärka så mycket. Där har man gjort sina förstärkningar. En frisk Luis Diaz, Nunez, Gakpo, Jota och Salah. Det duger ju. Det går ju att få igång den där. Det där är ju bra. Det är ingen snack om saken.
Ja, verkligen.
Utan det är ju på mittfältet och i kanske ytterligare någon mittback. Och sen bara hoppas att Trent Alexander-Arnold kommer igång med en större stabilitet över hela laget. För det måste ju verkligen ske någonting där. Han är ju, gör ju en likblek säsong. Har ju glimtat till några enstaka gånger. Men det ser inte alls bra ut. Vet du, jag har en, det här kommer ju förmodligen aldrig ske. Men jag har en intressant tanke. Jag skulle vilja se honom i Guardiola City. Jag skulle vilja se honom som inventerad och att Pep får. Alltså, han har gjort det fantastiskt bra i Liverpool fram tills egentligen den här säsongen. Men han känns lite gavnack över hela. Han känns inte så känns inte så glad. Han känns inte så lycklig. Ja. Och det kanske har med att det går väldigt tufft för hans favoritlag. Och han kommer inte lämna det. Alltså, missförstå mig rätt här nu. Det är ju otroligt fint om han blir om han blir kvar i Liverpool hela karriären. Men om det här fortsätter och att han gör en sån här säsong nästa år igen, då måste man ju börja fundera på om han behöver en ny miljö. Och vi har ju sett folk ta steget från Liverpool just till City. Jag tänker på Raheem Sterling. Och kanske att han behöver lyssna till en ny röst.
Ja, nej, han.
Där stängde alla Liverpool-supportrar av, va?
Ja, jag tror det. Om de ens lyssnar.
Ja, om de ens lyssnar.
De lyssnar en vecka efter 7-0, sen stänger
de
av
igen. Ja, precis. Nu har vi tappat dem igen. Men Liverpool som till helgen inte har någon match, va? Det är väl ledigt för dem då, eftersom deras motståndare spelar FA-cup, så att de får helt enkelt gå på semester. Och det kanske är skönt då, eftersom det väntas några spelare tillbaka efter uppehållet. Vi konstaterar då att vi bara då, har två lag vidare. Italien-Vurmarna, de var ju stolta här, tre Serie A-lag vidare, men bara två lag från Premier League. Och jag måste säga att det förvånar.
Ja, det är klart att förvånar. Sen tycker jag att det är intressant att just den här grejen som är, det är väl hos vissa Premier League, jag ska inte bara kritisera folk som gillar Serie A, det är väl hos vissa Premier League tycker också, men alltså den här känslan av att folk sitter och håller på ligor. Alltså jag som Manchester United-supporter, jag blir jätteglad att Real Madrid slår ut Liverpool. Jag blir jätteglad att Tottenham åker ut mot Milan, medan Serie A, ja, men framförallt här liksom firar. Såg Siavush som håller på Inter, håller på och skryter om att Milan slår ut Tottenham. Vad är det här för supportskap?
Ja, nej, det är lite märkligt, kan jag väl tycka. Och, då.
Du, men, du höll väl inte på Djurgården ju... igår, misstänker jag?
Inga kommentarer. Nej. Nej, det är klart jag inte gjorde. Nej, så funkar det inte, utan man har sitt lag och så håller man på det. Men ja, det är väl lite den här debatten då, för att försvara dem då, att England har stuckit iväg så pass mycket. Det har man gjort ekonomiskt, men det syns inte riktigt sportsligt ännu. Men sen är ju också att de här, ja, vi pratat, nu är Chelsea vidare visserligen, men Spurs och Liverpool gör ju inga kanonsäsonger. Och då är det inte så konstigt, alltså, så stora skillnader är inte i den europeiska fotbollen. Är inte Spurs så Liverpool bra, i synnerhet då när de får Real Madrid på lotten. Men det är klart att de kan ryka då. Det röker även några lag i Europa League. Och jag vet inte om vi ska gratulera Arsenal, men det var kul. Karl Eltin som klipper den här podden ibland, jobbar här på Dobb. Han var ju fly förbannad här på Arsenal. Han tycker att de stod för en läggmatch för att de bara går för Premier League. Han är Chelsea-supporter då. Men i sådana fall var det en dåligt genomförd läggmatch. 120 minuter och skade på nästan samtliga. Nej, det var, jag sa till honom, det där var en dålig spaning.
Och som, alltså man såg ju på straffläggningen, alltså så här, spelarna så fort de gjorde mål, alltså winda upp liksom publiken för att få stämningen och liksom draget på Emirates. Det var ju liksom en, ja, men hektisk stämning under den där straffläggningen. Så nej, Kalle, jag gillar det normalt sett, men där är du svag.
Ja, det håller jag verkligen med om. Du, vi, ja, Arsenal då, det som vi tar med oss från den här matchen, jag tyckte de var bra i första halvlek, sen gick de ner sig i den andra och Sporting gör ett helt otroligt mål från halva plan. Och, men inte alls allt för farligt sportsligt då, att ryka i den här matchen. Men det som är jobbigt för dem, det är ju det som sker då, under matchens gång. Vi har alltså Tomiyasu och Saliba kliver av väldigt tidigt. Och Tomiyasu såg inte alls bra ut. Sen har ju Ben White den där platsen. Men Tomiyasu har ju använts ibland och står för bredden. Saliba är jätteviktig.
Ja, jätteviktig. Eller? Där har de ingen ersättare. Det är ju bland de viktigare spelarna. Förutom Thomas Partey och Saka kanske. Eller Saka har man ju bredd för nu helt plötsligt. Men jag skulle säga att Saliba är en av absolut viktigaste spelarna i laget. Så det där är ju katastrof om han missar en längre period. Nu har man ju tacksam uppdrag mot Crystal Palace på söndag för att sluta tillbaka, vilket är jävligt viktigt för dem. Men nej, det här var en usel läggmatch, får vi helt enkelt säga.
Ja, det får man ju konstatera, för det har ju...
Jag måste bara fråga dig, förlåt att jag avbryter, jag måste bara fråga dig gällande det här. Alltså man ser ändå, vilket är rimligt på något sätt, men många Arsenal-supportrar efter matchen, men det var bra att vi åkte ut, synd med 120 minuter, bara men typ att det var bra att vi åkte ut, nu kan vi fokusera på ligan. Är det rätt att tänka så? Alltså jag förstår att man gör det, men säg att man, alltså rent krasst, kolla Europa League nu. Jag, på pappret håller jag nu, alltså Arsenal och Barcelona som på pappret var de två bästa klubbarna har åkt ut. Nu, ja men Juventus är väl efter Manchester United på pappret den bästa klubben. United ses väl som ganska stora favoriter nu. Det är väl en superchans för Arsenal här att ta en titel. Säg att City går och vinner den här ligatiteln. Är inte det här något som kan bygga en vinnarkultur i en klubb som Arsenal om man går miste om ligan? Nu helt plötsligt... Ja, men man åker ut mot fjärde laget i portugisiska ligan. Gå City och vinner. Det är en säsong som ger hopp för framtiden, absolut. Men samtidigt, den missar jävla chans sin titel där för Arsenal.
Ja, jag tycker också att det fanns lite möjligheter där att gå längre och faktiskt kunna uppleva något stort här. För att hade Arsenal vunnit den här så hade jag hållit dem som favoriter till att ta hela Europa League faktiskt. Och i synnerhet nu när man har den här bredden som har dykt upp. Nu är Enketia skadad en tid här, men när han är tillbaka så finns det en fantastisk bredd på de offensiva positionerna. Och man har även förstärkt med Jorginho på det centrala mittfältet. Och i backlinjen finns det faktiskt också några spelare att ta av. Men därför, ja, jag kan väl någonstans fatta det att nu ökar kanske möjligheterna till ligatiteln ytterligare några procent. För vi vet att City ska dubblera. Ja, till och med spela FA-cupen också. De ska ju slåss på tre fronter. Men skulle man nu missa ligan, fortfarande en jättebra säsong. Men litet antiklimax. Precis som att vi tyckte att det var ett litet antiklimax. Med att Liverpool bara tog FA-cup och ligacup i fjol. Och missade de två stora titlarna. Så att jag kan förstå Arsenal-supporternas tankar. Men det är lite farligt här nu. Men det blir ju verkligen all in på ligan. Och som jag sa i vårt förra avsnitt som vi spelade in här tidigare i veckan. Jag har svårt att hålla mig neutral här. Jag hoppas väldigt mycket på att Arsenal vinner den här ligan. För ligans skull. För klubbens skull. Vad de har gått igenom och vad de har byggt upp. Och att det är bara ett allmänt skönt gäng just nu tycker jag, Arsenal. Men det är ett City som flåsar i nacken. Det är ett City som... Högst troligt.
Det är inte många neutrala, Jesper, om vi tar supportrar till andra lag som beskriver Arsenal just nu som ett skönt gäng.
När man
kollar på dem så är de fan ganska osköna.
Nej, det är de absolut inte. Det är vinnare nu. Alltså det måste du kunna tillstå dem. Att de är
jag kan uppskatta det, men att säga Arteta, liksom Arteta är ledaren i det här laget, att säga att det är ett skönt gäng med Arteta spetsen.
Man ska ha ett rövhåll vid sidlinjen.
Han är största psykfallet av alla.
Ja, det är jättebra. Det är precis så det ska vara. Ten Hag är för snäll.
Ja, men han har ju börjat tappa det. Han har börjat köra lite mindgames nu. Han trollar. Jag gillar det. Lite så här dålig förlorare nästan. När vi har tappat nu i ligan och utvisningar. Och börjar klaga på domare och börjar skylla på skador. Och att Arsenal... Dock, han trollar in Arsenal skador lite fint där. Men gällande Arsenal... Just din beskrivning av sköna. Den håller jag inte med om. Sen jag tycker Arsenal är ett... Som supporter, ett jävligt lättälskat lag. Jag hade dött att ha Arteta vid sidlinjen. Men jag förstår att man blir provocerad. Jag har inte blivit det än så jävla mycket. Men jag förstår folk som blir extremt provocerade över hur han är. Och det är så konstigt med Arteta. För han var ju verkligen en gentleman på plan. Kände som en ledare, ganska som en Martin Ødegaard-ledare. En ganska lågmäld ledare. Pratade, inte syntes, inte mycket. Så här, rak ryggen, snygg spelstil. Och nu att han är som han är på fotbollsplan. Jag har svårt att få ihop det på något sätt. Det är det som är så konstigt. Men nej, jag blandar och ger vilket jag hoppas ska vinna titeln. City är den enkla utvägen för ingen bryr sig om dem. Negativa med det är att de kommer då vinna tre rad och chans att slå Uniteds rekord på tre rad. Men Arsenal, ja, Arsenal-supporten är på med så jävla mycket. Så när de är på med för mycket, då börjar jag hoppas på City också. Men
tror du att det blir bättre nu då? Efter ditt lilla utspel här.
Nej, jag har sagt att de inte är sköna. Men det får aldrig beskriva. Nej, de är fan inte sköna. Men fotbollsälskaren i mig vill att Arsenal vinner Premier League. För det är tro på att man kan komma underifrån och göra något jävligt stort och utmana de stora hästarna med. Alltså det är fel att säga med mindre medel, absolut. Men kolla vad den här truppen kostar, så det är inte direkt billigt. Men alltså att gå från att vara så nära sparken som Arteta var för ett och ett halvt år sedan till att vinna Premier League, det vore så jävla häftigt. Så jag landar nog att jag håller på Arsenal. Mm. Slida min DM och ge mig kärlek.
Ja, exakt. Nu, där är vi överens då.
Och även Petter
Landén är ju också med oss, det vet vi. Att han håller ju också på Arsenal i den här titelstriden. Du, United då, vad har vi för status där? Det var ju enkelt att ta sig vidare mot poplaget borta i Spanien, Real Betis.
Ja, jag har inte pratat jättemycket om det, men oväntat enkelt sett i första matchen. Alltså de ligger ändå fem och gör det bra i La Liga att man går vidare sammanlagt 5-1, oväntat. Konstigt att de spelar Bruno Fernandes igår igen, riskerar avstängning och borde vilas. Men ja, han har någon tanke. Kollar man på United och kollar på ligatabellen så har vi räknat in att det är klart att man slutar topp 4. Men kollar man på den där tabellen nu, det börjar kännas lite så där efter en poäng senaste två ligamatcherna och ett jävligt sönderkört, icke-roterat lag som spelar överlägset mest matcher i hela Europa. Så man börjar bli lite orolig, och med Casemiro avstängd i tre ligamatcher också. Så vi får se, det är viktiga matcher nu. Newcastle borta härnäst och sen Brentford hemma. Brentford som alltså, jag tror man har torskat en match sen i oktober. Så två riktigt viktiga matcher för United.
Mm. Vad blir viktigast då? Europa League kontra FA-cupen?
Jag säger ändå Europa League. Mm. FA-cupen är inte den turneringen den var. Sen samtidigt skulle det bli City en FA-cupfinal. Så väljer nog den, eller då väljer den över en Europa League-final. Men det är något, även om det är Europa League, det är något med europeiska cuptitlar. Från nu säger jag, där blir City en FA-cupfinal, så tar jag hela FA-cupen.
Shit vad jag jobbar Brighton i FA-cupen. Jag måste säga det ändå. Alltså detta älskvärda lag som gör en så bra säsong. Återigen den här matchen mot Crystal Palace. Vilken fart. Vilket spel han har satt. Vilken rörelse de har. Och ju täta bakåt också. Det har jag förstått att det Serbien har haft problem med i tidigare klubbar. Att det har släppts till en del mål. Men jag tycker de ser stabila ut. Och det är väl för att det försvarsspelet också som Potter byggde upp lever vidare. Så att han har gjort det på bästa tänkbara sätt. Sen lay Brighton blir totalt sönderköpta här i sommar. Alltså Mittoma, han är ju ruskig alltså. Och återigen McAllister och sen så
Caicedo.
Solly March har blivit hur bra som helst. Det var många som ville att han skulle vara med inom Englands, i Englands trupp här. Men det där, hade han spelat på någon annan position så hade det funnits bättre möjligheter. Men där är det svårt att slå sig in. Det är väl bara att man kanske inte riktigt hittar fortfarande då, i Brighton, den här tydliga nian. Alltså Ferguson har ju all, alltså det är ju där man ska bygga till nästa år. Han blir ju startman, men det är ju fortfarande han och Welbeck som slåss lite om den där platsen. Och ingen tar väl riktigt chansen.
Men gällande Brighton, har vi pratat för lite? Alltså kollar man på tabellen, alltså har vi pratat för lite att de är en utmanare i Champions League? Alltså vi har pratat om Europa, men de är verkligen som de ser ut. Alltså kollar man alla statistiska tabeller så är man ganska tydligt Premier Leagues tredje bästa lag efter Arsenal och Manchester City. Vi har väl på något sätt pratat, vi har bara pratat om, ja men United har vi räknat klart. Sen har det varit kampen mellan Tottenham, Newcastle och Liverpool, men Brighton vinner man sina hängmatcher med samma poäng som Tottenham och före Liverpool. Brighton ska vi fan inte räkna ut i Champions League-platserna.
Kliver ju in i ett ganska så tufft schema här efter uppehållet då. Ja, men dels möter de Brentford i första mötet. Och den är inte helt lätt. Sen har man ju för sig Bournemouth på bortaplan. Sen då, Tottenham borta, Chelsea borta, City hemma. Det är väl där de får visa vad de står för. Men ja, de kommer i alla de här lagen en rejäl match. För det är så bra fotbollsspelare. Sen är de ju såklart känsliga för skador. Och Estupinian och Mittoma, de ska ju iväg långt här nu och spela kvalfotboll. Får se vilket skick de kommer tillbaka i. Men Brighton, där de är nu, så ska de ju definitivt spela Europa nästa år. Sen får vi se vilken tävling.
Ja, exakt vilken tävling det blir. Jag måste bara, gällande förra avsnittet. En sak som jag reagerar på. När ni satt och pratade Newcastle och Alexander Isak. Tre AIK-are sitter och pratar och jämför Alexander Isak intåg Newcastle med David Silvas i Manchester City.
Han har nej! Nu feberyrade du. Det gjorde vi inte.
Oliver satt och sa, men det här kan bli vad David Silva blev för starten på Manchester City.
Jaha, det sa vi så.
Och ni, ja, det gjorde
nej, men det är första profilvärmningen liksom. Alltså, jag tror inte man ska...
Bruno Guimarães var ju första och Trippier var ju andra. Ah, alltså, Alexander Isak, alltså rent krasst. Alltså, sett till prislappen, fine skador, men han har ju varit en jättebesvikelse.
Alex Isak? Ja. Nej. Nu tar du i. Alltså, här måste vi verkligen ta hänsyn till skadorna som har varit. Men det vi har sett hittills har varit bra.
Ja, okej. Jättebesvikelse.
Jag tycker han når upp. Men man får bedöma över längre tid. Och nu, jag såg att Eddie Howe uttalade sig igår att han är jättenöjd med att nu ser han äntligen vara i fysisk form. Förhoppningsvis i det här starten på att han spelar väldigt många matcher.
Och det är väl han behöver.
Men det var ju en fin match senast. Det kan ju även en Norrköpingsbok,
ja,
heter
det. Ja, verkligen. Ja. Jag ville bara ta alla AIK som lyssnar. Just jämförelsen, det var så här. Ja. Men han är Newcastles David Silva. Jag bara, lugnar vi ner oss.
Där tog vi, eller Oliver då, får jag skylla på det här. Där kanske vi tog i lite väl mycket. Möte i Nottingham Forest ikväll då, Newcastle. Vem är du som gillar att dela ut favoritskap? Vem är favorit i fjärdeplatsen?
Liverpool.
Mm. Du står kvar där. Det är ju sig hedrar att du gör det. Stångar din panna blodig. Jag är lite irriterad att jag föll tillbaka där efter 7-0 på Old Trafford och sa något liknande. Men jag var ju start med på Liverpools sätt att spela ganska länge. Så att jag är lite irriterad. Men du, vi kan väl blicka fram mot helgen då, tänker jag. Det är ju FA Cup-fotboll ska spelas. Men jag är ju otroligt taggad på Manchester City Burnley såklart. Dels för att Hjalmar Ekdal, som jag har en hel del kontakt med, då, ska möta Haaland som klev av i tid här nu. Fick inte göra 6 mål i Champions League, men han kommer ju definitivt starta i den här matchen. Jag tror City kommer, med tanke på att det är landslagsfotboll, så tror jag att Pep kommer blåsa på och spela bästa tänkbara lag. Just, ja. Och så kommer ju Company på besök. Det ska bli kul att se Burnley som slaktar Championship. De bara, det är häftigt med dem, för att man kan ju tänka, de spelar så många matcher och alltså, de har ju säkrat sin Premier League-plats, inte i teorin men i praktiken. Då kan man tänka att så här, när det är match var tredje dag att man tappar lite fokus och går på någon mina här och där, men det gör de ju aldrig. Alltså de fortsätter att vinna och visar att de är alldeles för bra för Championship. Jag tror inte ens de skulle tillhöra den här bottenstriden vi ser just nu i Premier League. Och då ska det bli så kul att se dem då mot ett av de absolut bästa lagen vi har i världen. Och vilken typ av fotboll de kommer spela. Så den är jag ju taggad på. Och sen såklart då att se om Fulham kan störa United i FA-cupen. Om vi får en skräll där. Har vi några toppmatcher i Premier League? Det har vi inte riktigt, va?
Nej, det är ganska tråkiga matcher. Chelsea-Everton. Nej, fan. Nej, det är ganska... Vad har vi? Rabrena någon. Villa, Bournemouth, Brentford, Leicester, Southampton, Spurs, Wolves, Leeds, Chelsea, Everton, Arsenal, Palace. Så det är ganska...
Alltså det mest intressanta är ju Wolves, Leeds faktiskt. För bottenstriden där, tänker jag. Där... tror jag Wood känner att en trepoängare där och vi kan få lite arbetsro. Då trycker vi ner Leeds lite längre ner i tabellen. Och vi kliver upp på 30 poäng. Ja, det skulle betyda massor för Wolves där. Precis som Leeds då. Vinner man inte den typen av matcher. Då kanske man inte spelar Premier League säsongen 23-24.
Nej, samma sak. Southampton Spurs blir intressant. Alltså Southampton är på något sätt svårslagna hemma. Spurs har haft ett tufft borta och Spurs, får man inte grepp om Liverpool så är det ju omöjligt. Alltså Tottenham säsongen 2022-2023 är kanske det lag i världshistorien av fotboll som det är svårast att få grepp på. Man sitter och sågar om till knäna och ifrågasätter vad Conte gör där, ska Kane vidare, för att då torskar man med 1-4 mot Leicester, för att nästa när man ifrågasätter dem som mest då vinner man och är bra igen. Sen åker man ut mot Milan när man börjar hylla dem. Det får inget grepp på det här Tottenham alltså.
Nej. Och se vilka de mönstrar där framme. Det mesta pekar väl på att det blir Richarlison, Kane och sån. Eftersom det funkade bra mot Forrest senast. Och det är lite läskigt för oss svensk romantiker om det blir fortsatt bra här då, mot en ny ganska enkel motståndare i Southampton. Då har vi nog Kulusevski på bänken här en tid framöver kan jag tro, för det är ju ändå den där trion, alltså Richarlison har man lagt väldigt mycket pengar på och känner man att nu börjar det funka, då är det klart att han kommer att spela. Ja, bra Fabbe. Vi kommer ju såklart
att... Vet du vad vi har glömt?
Nej.
Vi ska nämna att West Ham gick vidare i Conference League.
Just det.
Måste vi nämna? 6-0.
Ja, då blir Timmy som gästade oss här i podden glad. Sen är frågan om man är glad att de tar sig till Europa och vidare. Ja, det känns som att de behöver ha ett fokus på ligan. För där är situationen prekär.
Det kan man lugnt säga.
Gällande sen är det ju Conference League. Det är ju verkligen för den där typen av lag att få vinna titlar. Det betyder ju oerhört mycket. Så det är, men man måste ju försöka lösa den här...
Nästan värt ett år i Championship, ligan. Va?
Ja, alltså nästan. Det skulle nästan kunna vara det. Men de har ju i omstarten sen efter landslagsuppehållet, då har de Southampton på hemmaplan. Den är ju brutalt viktig för dem. De har väl en landslagstrupp då. Declan Rice ska iväg. Eller de har väl bara Declan Rice ska iväg. Sen har ju de en ganska intakt trupp. Men David Moyes, han verkar sitta säkert.
Ja, det är, jag vet inte om jag ska säga att det är häftigt eller konstigt, men alla supporterna vände sig ju mot honom på arenan för någon vecka sedan. Men styrelsen verkar, jag vet inte om det är att de inte har någon ersättare eller att de verkligen tror på David Moyes lösrande. De går långt i Europa, så kan väl uppskatta det att man, ja men då måste man ändå gå vidare i sommar. De har förutsättningar att ta nästa kliv, men jag tycker väl att det är häftigt på något sätt.
Ja, det får man säga. Men du, bra Fabbe, kul att du är frisk och kry och... rapp i dina åsikter. Vi gör väl som så att vi avslutar där. Och så kollar vi på mycket fotboll i helgen. Och sen så hörs vi. Jag tror faktiskt det får bli måndag.
Inga toppmatcher direkt. Så
nej.
Det blir jättebra.
Måndag förmiddag spelar vi in på nytt. Och så släpper vi det där någonstans under måndag eftermiddagen. Och sen blir det lite landslagsuppehåll. Så det blir nog bara ett avsnitt i nästa vecka då. Och sen när landslaget har spelat sina två matcher. Det blir kul att prata England. Möter ju både Italien och Ukraina. Sen laddar vi upp inför spurten av diverse ligor och Europaspel då.
Fan vad fint. Och lottning om några timmar också. Ska bli jävligt intressant.
den blir ju superintressant. Den får vi ta ner helt enkelt då.
Champions League, det är jävligt spännande, för det känns verkligen uppdelat om vi tar kvalitet på pappret. Alltså den vänstra sidan, om vi tar dem på pappret starka lagen, så har vi, vad har vi? Bayern München, Real Madrid, City och Napoli, medan de andra, Milan, Inter, Benfica och Chelsea, det är inga dåliga lag, men det känns ändå ganska tydligt uppdelat i vilka man helst vill ha på en lott och vilka man inte vill ha.
Mm. Alltid kul med lottningar. De brukar väl lotta semifinalerna också då. Så exakt. Då får man se hela vägen fram då till en final. Då får vi se hur det går för Chelsea och City. Med det sagt, tack Fabbe. Tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i början på nästa vecka igen.